Du lyssnar på Kaninfaktorn av Antti Tuominen. Översättning från finska till engelska, David Haxton. Översättning från engelska, Jens Ahlberg. Uppläst av mig, Fredrik Granberg. Nu. Jag ser in i kaninens ögon när lamporna plötsligt slocknar. Jag kramar tuben med superlim av industristandard i min vänsterhand. I den högra håller jag skruvmejseln och lyssnar. Kaninen tycks växa i halvmörkret. Huvudet sväller, ögonen buktar. De spetsiga öronen sträcker sig uppåt och ser ut att försvinna i skumrasket. Framtänderna kröks som elefantbetar. På ett ögonblick ser den 3 meter höga figuren ut och har blivit dubbelt så lång. Dubbelt så bred och avsevärt mer hotfull. Det är som om den ruvade på ett mörker. Nu känns det som om den ser på mig som på en frestande morot. Inget av detta är förstås sant. Den enorma tysktillverkade kaninen är gjord av metallförstärkt plast. Anläggningen är utformad som en stor hall med högt i tak. Den är tom. Skoj och hoj luktar fortfarande lekande barn och snabbmat. Och den sötsliskiga doften av bakverk tycks leta sig ända in i kläderna. Jag står mellan Rutschberget och Varantåget och jag väntar. Stegen bredvid mig kastar med ens en lång skugga över golvet. Ljuset sipprar från lampan över entrén och från alla maskiner och åkattraktioner av varierande storlek som står överallt i anläggningen. Resultatet är ett disigt, mjölkigt sken, toppat med nödutgångsgrönt, standby-orange och strömbrytarrött. För inte så länge sedan hade jag förutsatt att lampornas plötsliga slocknande med största sannolikhet berodde på ett strömavbrott eller ett tekniskt fel. Men den senaste tidens händelser har lärt mig att det som i enlighet med sannolikhetsläran en gång föreföll rimligt, allt som oftast ligger utanför möjligheternas gräns. Och omvänt, hela mitt liv består numera av sånt som jag förr i tiden hade kunnat avfärda med en enkel sannolikhetskalkyl och en dos riskanalys. Fotsteg. Jag vet inte varför jag inte hört dem förrän nu. De sista besökarna har gått för flera timmar sedan. Den sista anställda gick hem för en halvtimme sedan. Sedan dess har jag jobbat på egen hand. Kontrollerat åkattraktioner och maskiner och krälat genom jordgubbslabyrinten med gummihandskar på händerna. Barn lämnar efter sig alla möjliga saker i labyrinten, allt från mat och kläder till innehållet i sina blöjor. Jag har klängt och klättrat på diverse plattformar, avsatser och dörröppningar, städat spöktunneln och fler än en av bilarna i sköldpaddsracet, kontrollerat att lianerna i äventyrsborgen inte har trasslat in sig i varandra. Att de sitter fast ordentligt i stolparna och är redo för morgondagens klåfingriga Tarzan-kopior. Efter det har jag tagit itu med den trasiga kaninen. Jag vet inte hur någon har lyckats få högerörat att lossna. Örat sticker ut från huvudet på 2,5 meters höjd. Våra besökares medellängd är någonstans runt 1,20 och medianen ännu kortare. Med viss exakthet lokaliserar jag fotstegen till närheten av kaféet Knasiga Kakan. De kommer från någon som försöker röra sig så tyst som möjligt, men vars kroppsbyggnad gör det omöjligt. Jag förflyttar mig några meter åt sidan. Sen tar jag ett par snabba steg tillbaka mot äventyrsborgen. I samma stund får jag en första skymt av den nya besökaren. Den satte mannen, klädd i mörka kläder, går så försiktigt han kan. Det ser ut som om han letar efter mig vid kaninens fötter. Men jag har redan tagit min tillflykt till de skyddande skuggorna i sköldpaddsrejsets garage. Jag fortsätter baklänges mot äventyrsborgens portar. Därifrån leder en stig in bakom hemliga vattenfallet. Det är såklart inget riktigt vattenfall. Det är en klättervägg gjord av blå rep. Att ta mig in i äventyrsborgen är en sak, men att ta mig ut kommer att bli en annan femma. I vilket fall som helst har jag